have given them, that they may be one just as we are one. I'm in them and you in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that you sent me and loved them as you loved me.
Roligt att få predika igen. 5 veckor sedan. Det är jättelång tid för mig. Men väldigt välbehövligt. Vi ande, kropp och själ. Jag ska ha 2 predikningar den här söndagen och om 2 veckor. Jag ska predika om en bedjande församling. En bedjande församling bär Guds närvaro. Och en bedjande församling gör Guds vilja. Det är 2 spår. Och idag ska jag stanna inför att en bedjande församling bär Guds närvaro. Allt handlar om hans närvaro. Jesus sa till sina lärjungar, utan mig kan ni ingenting göra. Och den här texten ifrån Johannes evangeliets 17 kapitel, som är Jesu avskedstal, alltså det intima samtalet med lärjungarna och den intima bönen till Fadern, där han ber för sina lärjungar. Och han ber för dem som ska komma till tro genom lärjungarnas ord, alltså vi. Yes. Du sitter här därför att det var några som började följa Jesus. Och det är ett par saker i den här texten som jag ska stanna inför. När vi läser evangelierna så är det uppenbart att när Jesus kommer in i bilden förändras situationer. Hans närvaro förvandlar liv. Johannes kapitel 8 så möter vi en kvinna som lever i äktenskapsbrott. Hon blir upprättad. Vad är det som upprättar henne? Närvaron. Guds närvaro. I Lukas kapitel 19 så möter vi en girig tullindrivare vars hjärta förvandlas av vad då? Hans närvaro. I kapitlet innan så möter vi en blind tiggare som får sin syn. Varför då? Hans närvaro. När vi talar om en bedjande församling så är det Jesus vi ser på. Det är hos Jesus vi ser vad en församling är och vad en församling ska göra. Jag vet, det här är väldigt basic och det blir basic idag, för jag är väldigt basic av mig. Där kommer engelskan in också. Jag har varit för länge i USA. Jesus säger någonting oerhört till lärjungarna. Han säger så här, han säger till Fadern så här: den härlighet som du gett mig har jag gett dem. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. Alltså min enkla bibeltolkning är att den härlighet som var över Jesus ska vara över hans församling. Därför att han är närvarande i sin församling. Utan Guds närvaro, ingen församling, eller hur? Ett par saker då, om vi återvänder till texten här i Johannes 17. En bedjande församling. Det är tydligt att Gud är ibland oss. Hos en bedjande församling är det tydligt att Gud är där. Jesus bar hela tiden Guds närvaro. Det var utmärkande för Jesus. Självklart, Jesus var Guds son. Men Bibeln säger att han hade avstått sin härlighet. Han antog en tjänares gestalt. Den härlighet som var över Jesus, det var den helige ande. Den helige ande som kom över Jesus i och med dopet. Man kan läsa där i alla evangelierna att den helige ande förblev över Jesus. Den helige ande var utmärkande för Jesus. För hans liv, för hans tjänst. Och när vi läser evangelierna så vek aldrig den helige ande ifrån Jesus. Paulus, han skriver så här i Kolosserbrevets första kapitel. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Wow. Hela Guds fullhet bo i Kristus. Därför blev det en påverkan överallt. Jesus var det, för det var Guds närvaro som påverkade och förvandlade liv och situationer. Därför var det annorlunda när Jesus undervisade. Därför var det annorlunda när Jesus talade. Det var att det var kraftfullt. Det var sant. Rent. Det var Guds närvaro. När Jesus kom till en plats, du kan läsa det överallt i evangelierna, så spreds ryktet fort att han kom. Ibland kan man läsa att människorna var på plats innan han kom. Det var innan Facebook och eventen på Facebook. Den helige ande drog människor där Jesus var. Markus evangeliets 6:e kapitel. Men folk såg att de for iväg och många fick veta det. Och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom fram före dem. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem från vad som får utan herde. Och han undervisade dem grundligt. Den helige ande drog människorna till den platsen. Jag drar mig till minnes, det här finns inte med mina anteckningar. För 25 år sedan, jag visste inte mycket av att vinna människor för Gud. Jag hade inte bett för denna människa till frälsning. Jag var i Polen med mitt rockband, Desire. Och vi skulle ha en spelning i en större stad, som Malmö ungefär. Och vi skulle ha spelningen utanför borgmästarens residens. Men vi fick hela tiden skjuta upp konserten, för det var ett sånt viktigt möte. Och när väl konserten skulle ske så var det åska. Så konserten blev inställd. Och jag var besviken. Jag var så besviken. Jag var arg. Hela tiden vi stod och väntade så stod ett tyskt ungt par och tittade på oss. När konserten inte blev av så kom de fram och frågade, ska ni spela någon annanstans? Ja, vi förklarade det. Vi skulle spela i någon teaterlokal kvällen därpå. Och de kom dit. Det var på lördagen. Söndagen åkte vi hem. Och församlingen, i den lilla församlingen som vi tjänade på den då. Vi hjälpte församlingen där nere. Det här tyska paret kommer på gudstjänsten och överlämnar sina liv till Jesus. Vad var det som hade hänt där utanför borgmästarens residens? Jo, det var Guds närvaro. Trots vår besvikelse över att konserten uteblev, Guds närvaro drog dessa människor. Det var Jesu närvaro som stilla stormar, botade sjuka, gjorde spetälska rena. Och när vi läser evangelierna så hade folket inte sett det tidigare. Det som var mycket märkligt, det var att de religiösa var upprörda över Jesus. Folket, syndarna, hedningarna, de var glada. Men de religiösa var upprörda över Jesus. Varför då? De visste inte vad Guds närvaro var för någonting. Därför uppstod det konflikt. en bedjande församling bär Guds närvaro. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. Alltså på samma sätt som det var hos Jesus ska det vara i hans församling. Hans efterföljare. Det var kraftfullt, rent och sant över Jesus. Det ska vara kraftfullt, rent, sant över hans församling. Varför då? Församlingen hans kropp. Och Bibeln säger att församlingen är fullheten av honom. Det står så i Efesierbrevets första kapitel. Jesus gav ingenting annat till församlingen än det som utmärkte honom. Det var därför han sa, den härlighet som du har gett mig har jag gett dem. Därför vi är ingenting utan hans närvaro ibland oss. Ingenting. Församlingen har sitt liv. Du som kristen har ditt liv genom att Jesus dog och uppstod ifrån de döda. Om det inte är Guds närvaro som utmärker en församling kan det kvitta. Jag har varit i många kyrkor, predikat på många platser. Och ibland har jag velat lämna en plats innan jag ens har kommit dit. För att lämna en kyrkolokal innan jag ens har stigit in i lokalen. Det får jag hålla på att kvävas av andlig död. Men en bedjande församling bär Guds närvaro. Därför att en bedjande församling är känslig för den helige ande. Det står så här i Bibeln i första Thessalonikerbrevet. Släck inte anden. Det här skriver Paulus till en församling som gav eko i världen av vad Gud gör. Så kommer ett varningens ord. Släck inte anden. Det som är avgörande i vår församling, det är vårt böneliv. Innan jag flyttade hit tyckte jag att bönesamlingar var det tråkigaste jag visste. Det var ingenting jag prioriterade. Mitt böneliv, det var ganska minimalt. Jag läste en artikel för en del år sedan. Man jämförde pastorer i väst, det vill säga vi här och så. Och pastorer i länder där det är stark förföljelse av kristna, men där församlingarna växer starkt. Skillnaden i procent när det gäller böneliv var tusentals procent. En pastor som inte har väckelse hinner inte be. En pastor som står i väckelse måste bara be. Vet, församlingen är den levande Gudens församling. Det handlar om att vi är köpta med Jesu blod. Det var priset för dig. Hans död på korset. När vi läser väckelsehistoria så ser vi ett samband mellan avtagandet av omvändelser, helanden, befrielser och ett tynande böneliv i församlingen. Det är annat som kommer in och kväver. Det är bara Jesu närvaro som leder till omvändelser, helanden och befrielser. En bedjande församling. Och som bedjande församling, det andra, är det viktigt att söka Herren. Där hänger det ihop. Det utmärkande i en bedjande församling att Gud är där. Och det som är viktigt i den bedjande församlingen är att man söker Herren. Jesus gjorde alltid det. Tillbaka till texten i Johannes 17. Jesus säger: jag i dem och du i mig, säger han till fadern. Så att det är fullkomligt förenade till ett. Alltså Jesus betonade ständigt sin enhet med fadern. Alltså hans enhet, hans relation med fadern var det som drev honom. Det var därför han bad. Han bad inte för att han skulle uppfylla några plikter. Nej, han bad utifrån sin identitet av att vara son. Han bad till fadern. Jesus levde i en helt perfekt relation med Gud. Alltså, Jesu andliga liv var aldrig ur balans. Det är mitt ibland. Och ditt också. När Jesus under 40 dagar och 40 nätter frestas i öknen, så är det ingen ökenperiod i hans andliga liv. Man kan läsa om att han är omgiven av Guds änglar. Och när Satan anklagar honom så vet han vem han är. Han vet sin identitet. Och han går emot Satan på varenda punkt. Satan har ingenting att hämta hos Jesus. Det fan var ett med fadern. Vi ska ägna oss åt bön på samma sätt. Jesu bön, sätt att be, det som är drivkraften hos Jesus, det är drivkraften hos oss. Det måste vara drivkraften hos dig. Din relation med fadern. Du är hans älskade son, du är hans älskade dotter. När jag jobbar med predikan så kommer en text till mig. Jag har inte funderat på det. Jag har läst det massor med gånger men inte funderat på den. Och jag ser det i det här ljuset. Där efter Jesus, när Jesus talar med Maria vid graven. Och han säger så här: rör mig inte, för jag har inte stigit upp till fadern än. Johannes 20:17. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag stiger upp till min far och er far. Er Gud, min Gud och er Gud. Alltså handlar det om att den relation som Jesus hade med fadern är en relation som vi är inbjudna till. Det kristna livet är att leva i relation med fadern som Jesus levde i relation med fadern. Jag ber alldeles för lite. Men jag ber så mycket, mycket mer idag än tidigare. Vet, bön är att vara med far. Var med universums skapare och han som är min pappa. Det är det väsentligaste. Det är därför bön är viktigt. Att vara med Gud. De senare åren så präglar bön vår församling mer än någonsin tidigare. Det har betts mycket i vår församling i massor av år. Men det som präglar vår församling nu mer är ett starkt böneliv. Och det är därför det händer så mycket som det gör. Därför att vi ber. I den bedjande församlingen är det viktigt att söka Herren. Därför att i den bedjande församlingen är man ett i Kristus. Här finns hemligheten till enhet. Kristen enhet. Det är bön. Det blir aldrig enhet mellan kristna. Det blir aldrig enhet mellan församlingen för man ber tillsammans. Jesus säger: jag i dem och du i mig. Så att det är fullkomligt förenade till ett. Den enhet Jesus talar om är den enhet som är mellan honom och fadern. Mellan fadern, sonen och anden. En fullkomlig enhet. Och det är den enheten som Jesus drar in sina lärjungar i. Det är då världen ska se, förstå. Det är för att han är ibland dem. Han är ibland dem. Det är det som gör en sån här brokig skara som vår församling är idag. Till ett är enheten. Andens enhet. Kristi verk ibland oss. Det är det som gör att vi kan sjunga Jesus älskar alla barnen. Röd och gul och vit och svart gör detsamma han sagt. Den sjöng när jag var liten. Det är enheten som gör att vi oavsett social bakgrund, oavsett vem vi är, det är till ett. Det är för att Kristus gör oss till ett. Du vet, bön handlar om att bli indragen i den himmelska verkligheten. Det finns en verklighet som vi inte alltid ser, men som är mer verklig än vår verklighet. För att det är en fullkomlig verklighet. Och det är Guds verklighet. Och bön handlar om att vara i hans verklighet. Så bön handlar om att dra ner det som är verkligt hos Gud. Här. I våra liv. I situationer. En tredje sista sak då. Jag har talat om att det är tydligt i en bedjande församling att Gud är där. Och i en bedjande församling så söker man Gud. Därför att det är Guds närvaro det sista. Det är det enda vi kan ge världen. Det är det enda vi kan ge. Det var därför Jesus kom. Tillbaka till texten Johannes 17. När vi är fullkomligt ett, alltså vi lever i enheten som är mellan Fadern, Sonen och Anden, för då är han ibland oss. Då står det så här: då ska världen förstå att du har sänt mig och att du har älskat dem som du har älskat mig. Vad Jesus kom för att göra är tydligt i evangelierna. Jesus kom för att uppenbara Fadern, uppenbara himlen för människor. Så Jesus kom med himmelens verklighet in i människors liv och situationer. Och när vi läser evangelierna så är det vittnesbörd på vittnesbörd om vad Jesus gör. Det är för det var hans ärende att komma med Guds vilja. Att komma med Guds rike. De här sista dagarna så är det en vanlig fråga. Vad är det som händer? Vad händer i vår värld? Vad händer med, varför sker det? Känner ni igen det? Vi lever i en kall, mörk värld. En ond värld. Bibeln säger att världen är i den ondes våld. Men det här är Guds värld. Det är Guds värld. Jorden är Herrens. Jesus säger om djävulen i Johannes 10. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit, säger Jesus, för att ge liv och liv i överflöd. På korset besegras ondska. På korset besegras hat. På korset besegras synd. Det Satan gör i vår värld är uppenbart. Vad som driver en människa att ta en lastbil och meja ner människor likt bowlingkäglor. Det är ondska. Det är ondska. Men Guds agenda för världen är inte mörker. Guds agenda är frälsning och helande. Jag hörs mer. En av mina vänner skrev någonting så bra på Facebook. Andreas Roth heter han. Motalabo från början. Han skrev så här: mörkret i världen blir mörkare. Det känns så, eller hur? Men ljuset i världen kommer att skina klarare. Wow! Det handlar om Guds församling. För att Kristus är i sin församling. Och det enda vi har att ge världen är Guds närvaro. Det är mycket evangelist i mig, märker du? Du vet, vi finns inte till för vår egen skull, utan för världens skull. Därför lämnade Gud sin himmel och blev människa i Kristus. Jesus sa, då ska världen förstå att du har sänt mig. Jesus säger så till Fadern. Du vet, det finns inget angelägnare att människor ska se Jesus och lämna sin synd. Eller hur? Och när ondska och mörker regerar, tycks regera, är det lätt att vilja dra sig undan. Som kyrka, som kristen. Just när vi samlade här så har man gudstjänst i Frankrike också. Det finns gudstjänst i Nice. Vi har missionärer i vårt samfund som är på plats nere i Nice. Du vet, de är ambassadörer. Inte för EFK, utan för Jesus. De representerar Guds rike där. Och du vet, de backar inte. När man läser i de första kristna, när de utsattes för förföljelse, så bad de inte: Gud, ta oss ur det här. Nej, de bad: ge oss frimodighet. Det var att den här världen behöver kristna. Den här världen behöver människor som följer Jesus. Motala behöver församlingen. Motala behöver den här församlingen, hela kristenheten. Du vet, en kyrka blir aldrig introvert om den är bedjande. Det är för att en församling som ber ser sig själv i ljuset av vem Jesus är. Det är min övertygelse. Vi gör aldrig kyrkan introvert, utan sändande. Det vi såg hos Jesus, det vi läste i evangelierna, det är vad han vill för vår värld. Det är vad han vill genom sin kyrka. Det är vad han vill i Motala. Det är vad han vill i människors liv. Men du vet, det går väldigt fort för en kyrka. Det går väldigt fort för en kristen att bli likgiltig. Det går fort. Släck inte anden. Guds närvaro är det enda vi har att ge världen. Och nu kommer min slutpoäng här. Världen har rätt att förvänta sig ett möte med Gud genom församlingen. Världen ska alltså förstå att Fadern sänt Jesus genom dem som följer honom. Wow. Det handlar om att Jesus är närvarande i sin församling. Utan mig, sa Jesus, kan ni ingenting göra. För några månader sedan åkte jag tåg från Stockholm. Jag hade varit och undervisat ledare om hur en evangelist fungerar. Och jag var trött. Jag sitter på tåget. Men jag hade undervisat om att en evangelist är ledd av anden. När jag sitter på tåget och så lägger jag märke till en ung muslims flicka som sitter och talar i telefon. med Rinkeby svenska. Hon pratade med sin kompis att det var så svår tandvärk. Och hon hade inte tandläkartid förrän i oktober. Det var i maj. Så hon gick och käkade Ipren och det hjälpte ingenting. Och jag hörde den heliga ande säga, du ska be för henne. Och jag säger nej. Vet, jag tänkte så här, jag sitter så skönt här. Ingen behöver veta här i kupén att jag är pastor. Men det här kommer inte ifrån mig. Så förstår jag att hon var inte bara liksom västerländsk sekulariserad. Hon var inte muslim med slöja så här. Men jag förstår att hon är muslim. Och jag trevande började fråga henne lite. Hur länge har du haft din tandvärk? Så berättar hon hur länge hon har haft den. Och så säger jag så här. Jag är kristen. Ja, jag är muslim, sa hon. Jag är pastor också. Får jag be att Jesus hela dig? Och hon bara tittar på mig. Så säger hon, ja. Så jag frågar också så här. Det här är ju, jag frågar, får jag lägga min hand på din kind? Ja. Så jag lägger handen på kinden. Och så säger jag, tandvärk, gå i Jesu namn. Och så säger jag så här, jag är jättenervös. Jag förstår att Gud ska bota henne. Men jag är jättenervös. Jag tycker det är pinsamt när alla människor i vagnen förstår att här händer någonting här borta som inte är normalt i en tågkupé. Hon sitter med öppen mun gapande och jag frågar, känns det bra? Ja. Alltså antingen är det här psykologiskt, men det finns ingen verk. Så får jag förklara för henne varför hon blev botad och vem det var som gjorde det. Varför säger jag det här? En uppmuntran till dig. För det här ska vara naturligt. Att komma med Guds rike. Komma med hans närvaro. Till människor. Det märkliga var att jag visste redan innan jag bad att hon skulle bli helad. För vad handlade det här om? Det var att hon skulle se Jesus. Hon skulle se vem han är. Det här var en predikan om en bedjande församling. Hos en bedjande församling, vänner, märks det att Gud är där. I en bedjande församling söker man Gud. Därför att en bedjande församling vet att det enda vi kan ge människor är hans närvaro. Ska vi be? Helige ande, kom. Kom, helige ande. Kom i ditt liv just nu. Helige ande. Ska du själv där du sitter bara personligen säg välkommen helige ande. Gör det. Och Guds ande kommer just nu att röra vid dig. Kom helige ande. Kom helige ande. Du som vill att Guds heliga ande ska fylla dig just nu. Att du känner att jag behöver mer av heliga ande. Ska du bara resa dig? Gör det. Res dig inte för att jag säger det, utan för att du känner att jag vill. Jag behöver. Så res dig. Och ni andra som inte reser, jag vet att ni ska välsigna dem som har rest sig. Välsigna dem som har rest sig. Heliga ande, kom. För att du heliga ande kommer dit med ditt friska vin. Med din ljuvlighet. Tackar dig vad som står att det som tror på dig, säger Jesus, hans inre ska strömma av levande vatten. Flytta fram, och jag ber om levande vatten just nu. Och här jag ber om ditt liv ska utgå från den här lokalen, beröra vår stad, beröra människor vi möter som behöver dig. Du ger inte för att vi ska vara själviska och bara behålla för oss själva, utan ge vidare. Heliga ande, kom. Kom, heliga ande. Heliga ande, kom. Stå kvar en stund. Jag och teamet, vi börjar leda lite lovsång. Har du konkret förbundsbehov, är förbundsplatsen öppen för dig. Men bara stå kvar i Guds närvaro så länge du orkar och vill. Så leder vi lovsång här.